here we go.
Välkomna till Nere på noll avsnitt 69, The Spirit of 69. Vi sitter här, vi har precis roddat om hela jävla studion med hjälp av vår eminenta gäst, Andreas Skogmo. Välkommen.
Tja tja, tack tack.
Tyvärr slutar med att Robin inte fick någon mick. Sorry about that. Vi har David Olsson med oss.
Tjena.
Med mick. Ja, vi har precis diskuterat det perfekta brottet att åka runt och råna merchförsäljare. För band med gangster image som är förstolta för att erkänna att de har blivit rånade, men också som är för töntiga för att göra någonting åt det. Och vi kommer in på det här eftersom att Andreas här har precis varit på en turné med bandet Papa Roach.
Yes.
Hur det finns fortfarande bra.
Ja, jag hade lite samma tanken när jag fick förfrågan. Bara, okej, håller de här fortfarande på?
Vad spelar de för typ?
Alltså, de är ju... Ja, men de är ju egentligen... Nej, för fan. Alltså, i Tyskland, såklart, är de ju pissstora fortfarande. Lirar så här arenor för 7-5 tusen pers. Utsålt. Här i Sverige så sålde de väl ut klubben som tar 750 pers.
Det är ju ändå rätt bra, alltså.
Men är det inte någon som har gjort den här låten som heter Last Resort?
Exakt, det bandet. Och det var det jag tänkte, att okej, men det här är en låt som jag känner till. Bara, det vet jag vad, det tyckte jag var lite fräckt i alla fall då. Och tänkte, jag kan ingen mer låt. Sen kom man dit och så in och bara, fan, jag kan ju många fler låtar.
Har du gjort en Smooth Criminal också?
Nej, fan, det var Alien Ant Farm. Men de har gjort någon låt som är på något Tony Hawk-spel och sådär. Och ja, de har gjort lite mer. Men det är ju typ ett nu-metal-band liksom.
Men sålde du bra med tröjor då?
Ja, det gjorde.
Var det snygga grejer?
Ja, men ändå så här helt okej. Okay. Ganska stilrent ändå. Inte så här som man hade förväntat sig att det skulle se ut.
Tap-out-vibbar.
Ja, det var väl det man hade förväntat sig. Men ändå inte riktigt. Bara ganska så här enkla, cleana logger. Och, ja, så, typ ganska mycket som hardcore-merch ser ut egentligen.
Bara. Det är ju säkert något hardcore kids som sitter och gör t-shirt designs.
Ja, alltså mycket möjligt.
Det känns ju som att alla jobb typ i musikbranschen är ju hardcore folk.
Ja, någonstans så kommer ju alltid sånt där fram. Det visar sig till exempel att trummisen i Papa Roach är ju gammal trummis i 10 Foot Pole och Pulley. Och så han började snacka, fan, det här gillar ju Robin. Men han bara, fan, vi har ju släppt en split med Satanic Surfers. Så han bara, håller de snubbarna på fortfarande? Typ så bara, fan, spelar in i skiva. Fan, kan vi ringa Rodrigo eller? fan, för då var vi på
kan,
väg.
Kan han komma upp och sjunga en låt kanske? Kan han rappa?
Liksom på väg till Oslo och skulle ha gjort det när vi var i Köpenhamn. Men ja.
Precis banden. Men var han en skate rocker eller?
Han rappar ju Lagwagon merch och sådär. Och ändå liksom, han säger ju att det är liksom den scenen han kommer ifrån. Han har varit med nu på den här musikalgrejen som Fat Mike gör och spelar på några låtar och sådär. Så det verkar som att han är ganska in touch med det fortfarande.
Vad är Papa Roach på stället då?
De är någonstans från Kalifornien. Ja. De har hållit på sedan 93, så det är ändå ett band som har funnits jävligt länge.
Ja, det går bra för vissa. Spelar för 700 personer i Sverige. Så.
Ja, exakt. Och 7000 i Hamburg.
Ja, grymt. Har vi andra gjort något intressant i senaste veckan då?
Ja, inte jättemycket. Jag har varit sjuk. Jag lyssnade med nya No Warning. Har ni hört den?
Ja. Spridda skurar. Till vissa grejer är jävligt feta. Men det är inte... Alltså, låtarna är ju bra, men peppen finns ju inte.
Har du också
lyssnat? Nej, jag glömde ju bort att lyssna på det. Jag blev ju lite peppad nu så att det var mycket effekter på sången.
Ja, men sången lät jättekonstig.
Tycker du?
Ja.
Alltså, vissa grejer är ju liksom med effekt, men jag tycker det var bra. Helt sansat sångupplägg också, men ja.
Någon effekt är det alltså, som är fan tar över andra. Alltså.
Det ska bli intressant. Jag håller ju Suffer Survive över Ill Blood, så att...
Det är helt sinnessjukt.
Nej.
Det är kanske inte jättefel på Suffer Survive, men...
Nej, men jag berättade ju precis att jag åkte med Papa Roach också.
Själv har jag som vanligt följt eBay och andra säljsajter med intresse och lagt märke till att folk har ju spårat ur totalt nu. Jag tror jag nämnde det att Negative Approach 7 sålde för $1,000, vilket är typ dubbelt så mycket som den någonsin gjort. Och enligt statistiken så såldes den i april nu för $5,000, vilket är... 500% upp på 2 månader. Så man kanske inte är så jävla fucked som man tror nu när man har investerat allt man äger har i vinyler.
Jag tror att det är, man brukar prata om bostadsbubblor, men jag tror fan det är vinylbubbla på GF.
Ja, men det har jag tänkt länge. Alltså, jag slutade samla på Revelation-plattor för 5 år sedan för att jag tänkte nu kommer de aldrig kunna bli dyrare. De har ju typ dubblats varenda jävla år. Men det sjukaste var att jag såg den här Brotherhood 7an, No Tolerance for Ignorance. Finns ju med det här Fuck Racism-omslag. Jag såg den sålde för 700 spänn. Det var i och för sig ett bra pris på Discogs. Jag var precis på väg att köpa den som så försvann den typ. Men den sålde för 4975 spänn typ igår. Det är fan, det är helt sjukt.
Ändå kul att du nämner då, jag slutar ju samla på, men jag är ändå inne och tittar detaljer på skivan, Daniel.
Ja, men jag måste ju hålla lite koll. Det är ju som en fondförvaltare här nu.
Det är ju ett visst index du måste ha.
Ja, och så även, vad fan är det?
Det är ju fast med aktier när man går in på disco också. Det är ju som att kolla med jävla aktier på ett
portfölj. Ja, för man kan få se sin portföljs värde också. Ja. Hur den går upp och ner efter så här, statistiken.
Hur den går upp och ner beroende på vad Lost and Found hittar på och så vidare.
Ja, men alltså man fruktar ju den dagen när man hittar en platta liksom som man har köpt som ett original och sen ser att bara, åh fan, det där är nog fan en bootleg. Och de är körd. Men Kuro, Tennessee band, speedcore. Det är en riktig 700 Club heter den. Riktig dyrgrip. Den ligger ute nu. Jag tror den slutar ikväll. Och den var redan uppe i över 12 000 spänn. Så att det ska bli intressant och se vad fan den slutar på.
Ska du ge in i budningen?
Nej, för fan.
Ska bara råna Papa Roach först.
Ja, kanske. Så man får så mycket pengar som man måste göra med dem på någonting som inte går att spåra. Ständigt i blåsvädret, Rick Talife har ju nu... Det började i alla fall för mig att det så att det hade kommenterats att han hade mycket så här white pride kommentarer i någon sorts Facebook beef. Det visade sig då att han minsann hade startat ett nytt band som var pro-Trump, pro-the wall och typ...
Pro-white
power. Ett band som skulle heta American Uprise och som skulle spela in en demo. Och demon då spelades in nu i fredags den 27. Och de hade postat en bild på något så här, vad fan ska man säga? Ja, men de hade listat lite grejer, så skrivit låttitlar och vilka medlemmar det var. Och då stod det att medlemmar från 25 to Life, Empires Falls.
Typ split med Wall of Crew eller?
Ja, med Pitboss. Men det är ett hardcoreband som blev ett nazi-hardcoreband. Medlemmar på Blitz och ett band som heter BDTR. Jag vet inte vad det kan vara för förkortning. Och den här demon då skulle gästas av folk från DRI, Slumlords och One Life Crew. Medlemmar i bandet då så var Rick Talife och någon snubbe från det här Empire Force och en snubbe som heter Tommy Dice. Namnet sa inte mig någonting då. Vad hade vi på honom?
Vi gjorde väl lite små research och hittade en YouTube-kanal där han sitter och spelar vitmaktlåtar. Som jag tror han har gjort själv. Jag kände det inte...
Ja, det var så jävla för dåligt.
Så här, egenskrivna låtar när han kastar en ordet rätt fritt omkring sig. Och samtidigt sitter han och spelar Nintendo och typ gör så här unboxing-videos med Super Mario. Typ.
Men han såg ju ut som att hans föräldrar var syskon. Typ.
Ja, alltså det där verkar ju vara en riktig idiot.
Jag anmälde faktiskt honom på YouTube. Jag fattar inte, man kan inte få en ordet i titlar på YouTube-grejer.
Nej, och det var ju typ av 6 låtar var det väl 3 eller 4 som hade det.
Ja, hoppas det kan leda till någon typ av åtgärd från YouTube och en beef mellan oss då. Det kan bli kul. Men jag kollar vidare också för bandet American Uprise. De var ju försena med att registrera ett Facebook-konto. Så det är någon som redan har ett anti-American Uprise-konto på Facebook under American Uprise-namnet. Men Tommy Dice däremot har ju ett eget... Facebook-konto som är uppe som jag kollar runt på. Alltså det är ju någonting som känns lite jävla skumt med det här. Typ som att det vore ett skämt alltihopa. Och alltså,
jag tror att Rick har glömt logga ut Facebook på fängelsedatorn eller?
Ja men typ alltså, för att det,
det är en jävla face rape.
Alltså det är så jävla konstigt. Den här Tommy då, han hade 170 vänner på Facebook. Det känns ju kanske lite för en seriös person. Men ja, inga så här jättekontroversiella grejer liksom, typ bara skumma grejer, dela politiska högerprylar, alt-right grejer. Men sen så lyckades jag i alla fall hitta American Uprise official YouTube-kontot med deras låtar, som vi precis har lyssnat. Och det är ju alltså, nu vet jag inte, antingen är det världens sämsta band eller också är det här världens bästa skämt.
Ja, alltså det kan, efter att lyssna på låtarna så tror jag inte att det är på riktigt.
Skulle man försöka göra dålig musik så skulle det bli bättre än det där.
Ja, det, alltså titlar som You Don't Know Rick, Dick About Rick och The Voice of Mr. Healy och... Nej, det måste vara ett skämt. Man vill ju gärna tro att han hade spårat ännu mer bara för att det är kul, men nej, nu, jag blir nästan lite besviken i att, för det här måste vara ett hittepå.
Ja, men nu frågar jag, tror du, för det fanns ju en låta som var nyinspelad, som skulle vara släppt från den här inspelningen som skulle göras nu i fredags, så att det skulle bli deras liksom riktiga demo. Och det var då en Screwdriver cover, Hail the New Dawn. Och så var texterna med, så får kolla igen. Då sjunger de ju Hail the New Spawn. Och då sjunger om hur ödlerasen håller på att ta över. Du vet den här konspirationsteorin som drivs av han David Icke. Och då blir det ännu knasigare. Så jag vet inte, alternativen är ju att någon jävligt kreativ människa har gjort ett American Uprise band innan Rick och Tommy och den här tredje snubben har hunnit göra sitt och liksom bara slängt ur sig låtarna under deras namn och sjunger liksom om dem.
Ja, nu är du full foliehatt på.
Menar du, du börjar med negativ approach vinylteorin och det slutar med David Icke.
Eller också, kan de bara inte göra bättre? För det är ju så, jag vet fan, det är så jävla roligt.
Det är uppenbarligen inte bra. Jag alltså, tycker att det här är bra.
Kollar man utvecklingskurvan på alla skivor han har gjort så har det ju typ blivit sämre och sämre. Det gick väl upp någonstans där In Memory Of med Coming Correct. Men sen har det ju bara blivit sämre och sämre igen där.
Ja, det är sjukt intressant i alla fall.
Ja, kanske inlöst i någon psykvård och är helt omedveten om att det händer.
Ja men precis. Ja, jag vet fan. Det är intressant alltså. Jag har svårt att släppa det här.
Jag fastnar i att ett av Daniels 10 kriterier för trovärdighet är plus 170 vänner på Facebook.
Nej, men jag menar att det var så lite så att det skulle kunna vara något så här trollkonto liksom. För jag läste också i någon kommentar här som bara, ah, men min polare har ett Rick to Life konto som man bara håller på att trolla med folk. som heter Rick Healy och som har hans profilbild. Och så bara håller han på och lägger sig i kommentarer och skriver saker. Jag vet inte fan, intressant. Men sen nästa person nu då, och att ha dels kommit ut som alt-right supporter alternativt tappat det. Det är ju sången i Fire and Ice. Eller jag vet inte, det var väl det som låg närmast till hands om bandet bryter med en frontman för att he's down with shit we just can't back eller vad fan de skrev liksom. Så det är ju,
men jag kollade på hans, jag vet inte fan, det var Instagram eller någonting. Det var ju jävligt suspekt eller?
Ja, det var ju mycket sådana här skamma grejer. Jävligt tråkigt, vad fan, det är ju alltså Fire and Ice var bra och det är samma snubbe som sjung i Iron Boots. Sjukt bra band, fan när den Iron Boots demon kom, då var man ju helt, alltså det var ju som höra rabies från andra sidan graven, för den är så extremt jävla Warzone-rippad. Så det var ju synd. Och vi startade för fan det bandet med Boris, du och jag, David. Easy Green, döp efter Iron Boots 7:an där. Blev inte så mycket med det bandet, men det var ju en bra tanke. Ja, såg även att KSMB ska ge ut en punkburlesk. Jag vet inte, sån här typ striptease.
Du, jag ja. Men vad är en punkburlesk?
Inte fan vet jag.
En show?
Ja, precis. Alltså en krogshow vi pratar om.
En krogshow.
Fan.
Det lär man inte gå på.
Nej, jag tror inte det va? Även Mindset, Straight Edge bandet. Vilket av de tre kommer jag inte ihåg. Men har ju gett ut en fotobok.
Projekterna.
Ja. känns ju ganska ambitiöst med så pass litet band ändå.
De var inte de jävligt stora. De var inte... Alla gillar det typ, förutom
jag
typ.
Ja, fast hur stort är stort och hur litet är litet.
Jag menar, jag tänker, ska man få fotobok så måste man ju typ vara Agnostic Front. Men ja, det kan väl bli fett. Och du ser besvärad ut, Robin. Nej, men... Han har ingen mic och snackar skit om hans favoritband. Nej, jag tycker det var bara fett. Och apropå hardcore och fota, sången Strife, Rick Rodney. Han har ju nu gjort ett nytt karriärklev och börjat jobba som porrfotograf.
Lät inte så klint.
Nej, det var lite otippat. Fotat omslaget till nya Penthouse Magazine.
Snart kommer det. Shit, we just can't back.
Nora, inte Penthouse, lite så här. Är inte det någon typ kafé-tidning?
Ja, jag vet inte. Rick har ju någon så här jävligt artsy fotokarriär. Om man kollar hans Instagram så är det bara så här svåra konstfoton. Så jag vet inte om det är något sånt. Känns inte riktigt så här Bingo Rimér slisigt som man kanske kunde tro. Intressant i alla fall.
Jag tror att Penthouse är mer aktuell rapport än Café faktiskt. Jag tror inte journalistiken är så mycket att heja på. Men vad skulle jag
men
säga?
Det är inte Café heller för fan. Det är bara golf och klockan. Det kanske inte är så mycket tjejer där längre.
Jag såg ju en liten dokumentär här som var på 6,5 minut från This is Hardcore.
Ja, jag med.
Vad tyckte ni om den då? Vi kan ju förklara vad det är först. Det är en minidokumentär från den gamla sociala plattformen Last FM som man hängde på i mitten av 2000-talet. Musiksajt kan man säga. De gjorde ett reportage från This is Hardcore och försökte besvara frågan What does hardcore mean in today's political climate? Ganska mycket fokus på race traitor också. Vad tyckte ni?
Det var inget nytt under solen kanske, men
den var ju lite för kort för att få något riktigt grepp om. Alltså det var ju lite korta svar, men ändå ganska givet vad allt de sa.
Ja, det känns som att det var lite från ett utomstående perspektiv liksom, att de försökte förklara att här finns det en scen i Donald Trumps USA som är direkt i motsats till kanske de högerströmningarna som finns i USA.
Alltså, jag menar mer Joe Hardcores frilla.
Ja, men jag tyckte han skötte sig riktigt bra. Kändes ju nästan sympatiskt där stundtals. Men det är klart, alltså, nu när liksom höger-vänster klimatet är så polariserat, så jag menar, vad fan, så mycket folk som det är i hardcore liksom, det kommer ju dyka upp fler och fler som ja, men som den här Fire and Ice killen och eller som Rick to Life då, om man nu har gjort det, går ut som så alt-right eller nazi eller vad det nu kan tänkas liksom. Det är ju statistiskt omöjligt att det ska vara total politisk konsensus i en så stor scen.
Han belyste väl lite, han frontman i Race Trader också, från scenen, och sa det att det rimligtvis är ett par Trump-anhängare här inne också, och jag kommer inte ihåg exakt vad han sa efter det, men någonting att man skulle tänka, jag,
we're afraid,
att, ja, så sa han att de var rädda liksom, för han är väl av en icke-gynnad etnicitet.
Ja. Och det var ju också intressant att han sa att när vi höll på så var vi liksom inte synkade med omvärlden. Vi snackade om saker som inte hade någon relevans då. Men att nu är vi typ spot on 17 år för sent liksom. Jag vet fan, jag har aldrig lyssnat så mycket på Race Traitor faktiskt. Flyger mig lite över huvudet.
Annat då, No Fun At All går in i studion och spelar en ny platta, Soundlab Studios.
Oj, mäktigt. Blir det Matte som
råddar?
Vi lägger väl in en blänkare om att vi är 4 pers tillgängliga för backups. Om det hinns med innan avsnittet är ute.
Ja, det är ju givet. Vi vet var studion är, så det är bara att stå utanför tills de
släpper. Du jobbar ju för fan i studion.
Nej, men fan, det var väl kanske dagens update. Eller har vi något mer innan vi ger oss in på ämnet?
Ja, ämnet då. Jag kan ju börja med att vi fick ett mail från en Sven Nöjd. Hej, tack för en bra podd. Tänkte tipsa om ett band som jag tror, inte 100 dock, är ett spexband. John Walsh. PMA-band där alla låtar slutar med ett utropstecken och de flesta låtar handlar om high fives. Han säger också att Han efterfrågar att vi ska ringa upp någon som har varit på The Fest i Gainesville. Han säger att det är inte särskilt mycket hardcore, men det har varit grymt mycket bra punkt med hästlängder, den bästa festivalen som jag någonsin har varit på. The Fest, har ni hört talas om den?
Nej.
Ja, det är väl några svenskar som åker över på det.
Är det någon typ så här träskpunk eller vad?
Nej, alltså det är väl typ, alltså är inte mer så här Painted Black, Kid Dynamite, alltså mer såna liksom band, ganska melodiska och snabba punkband. Om jag fattat rätt. Jag tänker mig såhär Title Fight lirar också och, ja, liksom sådana band. Verkar vara en jävligt bra lineup och bra.
Just Bouncing Souls skulle jag spela också.
Ja, ja, mycket rimligt. Det festband.
Gainesville, vad sa du? Var det Florida eller?
Mm. Ja, Less Than Jake har en låt som heter Gainesville Rock City som är fantastiskt bra. Det är det enda jag vet om Gainesville.
De är väl inte det enda bandet som har skalisens av Danne.
Fast ska är ju spexigt bara allmänt.
Jag funderade på det när vi pratade om den, när vi skickade ut den där listan, om Danne tyckte att det är en låt av spex bara för att vara trumpet i.
Ja, har vi ens sagt det, att vi ska ha temaavsnitt spex hardcore, och vi har ju redan rullat igång. Är American Uprise ett spexband eller är det seriöst? Ja, vad, alltså vart drar vi kategorierna här liksom? En spexig låt köper ju inte ett spexband.
Nej, nej.
Det måste ju vara ett band som genomgående har humoristiska låtar. Typ NoFX.
Ja, egentligen. Men är de ett spexband?
Ja, det är de, var gött snåde. Men de har vi redan haft ett helt avsnitt om.
Ja, exakt.
Det känns som att det är gjort.
Jag har inte tänkt att de är ett spexband. Nej, även om allt deras är oseriöst på något sätt.
Okej, okay, ja.
Mer ett litet försök till humoristiskt.
Ja, alltså för då är man ju liksom Blink. Är de också ett sånt band?
Precis, men kan man dra linjen vid att det ironiseras över något annat då? Att det då är spex? Jag menar att det impressioneras antingen att det är ett straight edge band eller, ja.
Ja, men att man typ gör lite parodi.
Ja, exakt.
Ja, jag tror att det kommer vara lite luddiga gränser. Vi kommer säkert ha olika åsikter.
Ja, ja, men precis. Okej, okay, för många av de här banden som vi har, ja, men som bara kommer på liksom, kör ju liksom ett speciellt tema. Det är liksom, ja, vad heter de, Scurvy, som bara kör sjörövar hardcore låtar om, ja, Walk the Plank och det här. Och som vi snackar om också, Judd som gör liksom a cappella. De är ju väldigt liksom specialnischer, men finns det något band som skjuter brett och liksom gör flera olika saker?
Jag vill hävda Good Clean Fun i så fall.
Ja, det var precis det jag skulle säga också. Att Good Clean Fun, men de är ju också på något sätt ett seriöst band.
Ja,
fast de nej, de var definitivt med på min lista. Men de är ju liksom ett seriöst band, för de har ju gjort riktiga grejer, eller vad man ska säga, men allt har ju varit med humor. Och de kvalificerar väl in ändå, måste man väl säga, eftersom de organiserar allting.
Absolut.
De är väl, alltså på något sätt måste man säga, de är flaggbärarna i spex hardcore.
Ja, alltså, nej, men vi kan väl konstatera att en spexlåt, som att Slapshot kör cover på C is for Cookie, det vill säga kakmonstrets sång från Mupparna. Det gör de inte till spexband. Vi får väl se vad vi kommer fram till. David, du är ju jävligt snabb med och säga att du hatar såna här grejer. Har du tänkt om, eller har du fått vatten på din kvarn, eller?
Varken eller. Jag har aldrig riktigt gillat det, skämt och musik ihopslaget typ. Eller humormusik. Jag tycker bara inte det är roligt. Men jag ska försöka inte sitta och gnälla hela tiden här nu. Kan bli så ändå då.
Jag tycker att det liksom,
jag har inget emot det. Jag tycker bara det blir inte kul typ.
Nej, det känns som att det måste göras på rätt sätt. För det är ju lite, alltså, man skulle kunna säga att det är lite fekt. Ja, men typ som att göra grimaser på bandfotot liksom, att man,
ja, men, exactly,
bara förekommer liksom. Du kan inte ge narr mina texter, för det har jag redan gjort själv.
Ja, eller ja, att det är jävligt enkelt att bara, du vet, ta något någon annan har gjort och spexa till det lite.
Ja, precis. Och det är en jävla skillnad på, och ja, men du vet, göra roliga covers och byta text, än att ha ett band som skriver alltså sin egen musik. Och ändå någonstans det som Good Clean Fun då gjorde, liksom att de sköt ju sig själv lite i foten. De målar in sig i det här hörnet av att inte kunna vara seriösa. Och de försökte ju några gånger och alltså, men de var ju typ, de kommer aldrig bli ett sånt band som folk står och gråter till, för att ja, det går liksom inte.
Once you go specs, då kan man ju inte gå tillbaka.
Nej, det blir svårt. Och jag tänker också att det här, jag tror inte det var så mycket specsband första generationens punk. Känns som att det var så obligatoriskt att ha någonting att säga då, att man var tvungen att göra uppror mot någonting, att det inte bara gick.
Sex Pistols hade inget att säga överhuvudtaget.
Jo,
ja, fast de var ju otroliga provokatörer samtidigt. Det var inte på skoj för dem, utan det var ju ändå, alltså det var ju mycket allvar i deras flamsighet, eller om man ska säga.
Ja, det var det.
Alltså, för de var ju, alltså man måste väl säga att de var ganska politiska.
Jo, men det liksom, var.
Ja, men det var punkt, måste man väl kunna säga. Ja.
Och sen var att liksom jag hört var att texterna inte var så kanske så analyserade liksom, Anarchy in the UK, jag ville sjunga någonting med Antichrist, jag kom inte på någonting så rimmade bättre, det fick inte bli Anarchist. Och sen så blev det texten utifrån att han hade ett skönt rim där på gång. Men jag tycker i alla fall att det måste, om det görs fullt ut, görs med lite stil, så tycker jag att det kan lyfta. Men då måste man ju också vara på rätt humör. Ja, men typ så en fredag om man hör en Ratface-låt, då blir man ju pepplig. Och Ratface, det är ju ett fantastiskt bra band. Finns band som de blandar ju och ger jävligt friskt rent musikaliskt, måste man ju säga.
En side note, jag var faktiskt på hockey med, jag tror han spelade gitarr i Ratface nu när jag var i Finland. Jag och Esa Cutdown och fan heter han nu?
Jag vet bara MC Respektor.
Oförskämt att glömma bort hans namn. Vi var faktiskt på hockey och kollade Jokerit.
Var han en spexare eller?
Nej, inte alls. Såhär.
Men han var full i alla fall?
Nej, det var han inte heller. Men de drack ju öl på matchen.
Ja, typ. Nej, för Ratface var alltid, alltså, det är ju ett hardcore-band. Men de slänger ju in liksom ett rent black metal-parti med samplad oska liksom mitt i en låt. Eller liksom ja, men som låten King King och Bling Bling, när de har en sån Finlands svar på, jag vet inte.
Men var inte det lite såhär party hardcore typ?
Jo, men det var som negative partycore. Och de avslutar ju alla sina plattor med typ, de har ju en reggae-låt och sen typ såhär tysk euro teknolåt också. Men jag tycker ändå att de är coola och bra på samma gång.
Alltså de kvalade in, de var ju liksom på ett sätt hårda och gjorde liksom ganska bra låtar, duktiga på att spela och sådär. Men ändå oseriösa. De var ju alltid svinfulla på scen och sen när man såg dem. Men ändå.
Ja, ja, men och just den här jävla att de, alltså de är jävligt speciella. De blandade liksom kröstpunk och bling bling hiphop liksom. Det var liksom skinnpaj och sen ett stort jävla, ja men du vet, Mercedes-märke runt halsen, suicidal caps, päls och kamshorts, alltså, total jävla.
Det fanns inga gränser liksom.
Nej, bra band. Och en annan grej som jag tänker, att vissa grejer kan man backa och digga på att det är en sån jävla skön idé. Sen kanske musiken inte är så bra. Jag tänker till exempel med det här bandet Caravan Kids, som gjorde en split med Carola. Det är ju bara så, alltså, det är bara så jävla. De bara tog fånga dem med stormvind och släppte på ena sidan på vinylen, bootleg såklart, och så sin musik på den andra sidan. Med så här Carola-bild på omslaget. Och sen bara.
Den är lite rare.
Ah,
jag tror att de inte fick sälja den till exempel.
Nej, det hoppas att Carolas management försöker sätta stopp för. Men det är fortfarande jävligt roligt. Även om det inte låter bra. Och likadant de här Hatebeak. Vet ni vad det är?
Ja, i alla fall. Jag kan inte säga att jag vet hur det låter, men jag har ju sett omslaget i alla fall. De har rippat Hatebreed-loggan.
Ja. Och så är det en kakadua som sjunger till metal.
Exakt. Och de har väl även gjort en split med bandet Caninus. Där det är två pitbulls som sjunger. Och det är väl Most Precious Blood-medlemmarna som spelar.
Ja, precis. Det är Rachel och han
Justin. heter gitarristen.
Ja. Och trummisen, vad fan han heter. Men det är också geni- men det tycker jag fan är lite bra, alltså.
Det är väl någon sorts deathcore eller,
ja, men det är typ grind.
Ja, exakt.
Och de har ju en sjua som de släppte själva som heter typ Now the Animals Have a Voice eller
Ja.
Som faktiskt är det så bra.
Och de, jag tror att de även har gjort en split med Cannibal Corpse, som ju då är ett seriöst band. Sen. Så det är ganska sjukt.
Men det känns som att det är mycket spex i de här i grind. För att där skulle, alltså, okej, Napalm Death var väl jävligt seriöst med sina texter stundtals. Men det känns annars som att det är en typisk grindcore-grej att ha. Alltså antingen så är det ju bara kadaverficken,
ja,
fast det är seriöst, eller också blir det på skämt.
Ja, exakt, men det är det jag tänkte säga. Och hitta gränsen var de seriösa och oseriösa banden i den genren går känns betydligt svårare, ja, än hardcore.
Ja, det är sant. Och sen så går det inte att höra vad de sjunger. Så man kan ha vilka texter som helst. Det beror på vad man skriver ut i häftet.
Kan ha några schyssta räker som man lägger i varje låt och sen skriver man texten i efterhand.
Och de med Hatebeak, de har ju även gjort en split med svenska Birdflesh från Växjö. Det är även Hampus Klang från Bullet spelar.
Ah,
men vad är det för typ av musik? Eller har de spex texter typ?
Ja, det är en kakadua som sjunger. Ja, skriv även texterna. Nej, det är svårtydliga texter måste jag säga. Och jag tänker lite på de här Toy då, så jag har lyssnat alldeles för lite på det. Men det är ju alltså brittiskt band tydligt. Som också, de hade sin genre punk pathetic. Och det är bara, alltså, humoristisk brittisk punk i alla fall. Men känns det är lite för mycket för revy för min smak. De har ju några bra låtar som I've Got Asthma och lite sån här.
Men för mycket med revy, menar du att det är lite för klämkäckt på något sätt? Då? Eller lite för putslustigt?
Ja, det är alltså teater, vad heter det?
Teatral.
Ja, exakt.
Ja, men ja, det är inte så jävla, alltså, när de gör liksom hela låtar som inte ens är en punklåt med rolig text, utan det bara blir en rolig låt, då blir det helt plötsligt någon sorts föreställning av det hela. Ja, jag vet fan. Ett annat band som ska man komma och tänka på, det är Meatmen. Av de amerikanska hardcore-banden måste vara ett av de första som ändå gjorde flera plattor med bara pajiga låtar. De har ju den här, det är väl deras mest klassiska, Crippled Children Suck 7-an. Och det är ju också tidig Midwest hardcore från 81-82 tiden liksom. Men det var ju killarna som hade Touch and Go Records och fanzinet. Så då var det väl lätt att komma undan med att få ut sin musik om man hade bolaget själv. De har ju i alla fall gjort säkert en sex platta varav ett par låtar i alla fall är helt lyssningsbara.
Ja, båda de här banden är fanband jag har lyssnat alldeles för lite på för att kunna ha en riktig input.
Ja, nej, men det är bara så här grejer som figurerar. Det finns ju även ett band som heter Mentors som kör på en så här våldtäktsskämtstexter supergrovt. Som också är, ja, men så här American hardcore band liksom. Och de faller ju in under liksom en ganska tydlig kategori av band som kör med icke-okej skämt. Jävligt mycket band som gör det. Och alla de tidiga grejerna känns det som att det skrattas väldigt mycket neråt. Det är alltid att man gör skämt om att någon skulle vara bög. Eller att, ja, men typ kvinnoförnedrande grejer. Ett band som jag börja digga mer och mer på sista tiden. Klassiskt nog hardcore band som jag liksom aldrig kommit in på riktigt av någon anledning. Men det är Murphys Law.
Jag visste precis vad du skulle säga när du sa så.
Så räknas liksom som, vad fan, sångaren Jimmy Gestapo räknas ju som en av liksom gudfäderna för hela den scenen. Och Murphys Law har funnits sen, alltså de gav ut första, det var ett kassettsläpp då, Bong Blast, som var typ 10 låtar. Så de har ju verkligen liksom historien bakom sig, men jag har aldrig liksom lyssnat på dem. Jag har aldrig ens gett dem en chans. Och mycket av det har ju att göra med den bedrövliga spelningen när de spelade, var i Norberg, va?
Mm.
Var du med?
Ja, det var jag med. Spirit of the Street Store var det väl?
Ja, Business Murphys Law.
Business Murphys Law, Spitwolves, The Bones.
Och The Bones, ja, rockbandet.
The Bones spelade också, och Ticking Bombs.
Vilket år var det här?
Det var länge sedan.
2002 kanske. Någonstans där.
Ja, det var bra länge sedan.
Tidigt 2000-tal i alla fall. Ja, och jag förstår det ju. För precis det här har ju gjort att jag aldrig har lyssnat på Murphy's Law heller.
Nej. För att det, det måste ju se ett jävla dåligt intryck alltså.
Ja, men så riktigt dålig spelning. Och speciellt en sak som jag tror vi båda har. Är att de typ stod och spelade Old MacDonald Had a Farm i typ flera minuter. Och om bara, och ja, om och om igen. Och tyckte det var svinroligt. Och det var ingen annan i lokalen som tyckte det.
Nej, så det har ju verkligen förstört Murphy's Law. För sen på alltså, så här, 2 år sedan så lyssnade jag på den första plattan. Den är väl självbetitlad. Och det är ju fan roligt. Alltså det är bra texter också. Det är fan, man blir ju peppad på livet typ. Och är det är fan inte ofta.
Är det humor redan då?
Ja, men absolut. Ja. Det är liksom...
Jag har inte heller lyssnat på det mycket, men är det inte helt mycket dricka öl låtar bara?
Jo, men exakt. Det är ju partymusik. Men alltså, de kör ju... Ja, de gillar ju att supa liksom och röka gräs liksom. De har ju sitt egna bolag som heter Spliff Records. Och de har ju en bra line är ju i låten City Home and Rot, som handlar om att de helst vill sitta hemma liksom. City Home and Play Atari, Smoke My Herb Like Rastafari. Och jag vet inte, de har ju alltid haft, de har ju varit liksom den hårda, alltså New Hardcore-scenen, liksom Comic Relief. Och de har till och med haft blås, fasta positioner i bandet. Men det är någonting med, så jag vet fan, det är så här fredagsmusik.
Hade de blås i Norberg?
Eller, det hade de säkert.
Eller var det inte så att Spitwolves, som ju var en ska-punkband, deras liksom brass section fyllde i på några låtar där? Har jag för mig?
Ja, säkert. Jag kommer bara ihåg att det var nazis på giget. Och någon som hade en sån där typ screwdriver-tröja. Det var jävligt stel stämning. Och så var det någon som tappade en kniv i pitten också.
Det här har jag glömt bort.
Ja, inte fan. Spännande gig. De bildades ju av Uncle Al, Edda Mucci som spelar med Agnostic Front, och Harley Flanagan, ökänd dåre. De har haft över 60 pers i bandet totalt. Och en tidig medlem var Chuck Veil som sen spelade med här Ludicrous, som sedan varit knivmördad, läste jag. Och mer på
scen Peter Norberg.
Ja, precis. Nej, det här var 94, så det var innan det gick. Men de har även på sitt CV att de uppfann Wall of Death, som numera är känt på större horrocksfestivaler.
Det är ju ett spex move.
Om Gud snåre.
Ja. Alla kör väl. Papa Roach kör det.
Ja. jag vet inte vad det är för låt, men tydligen så hade de som en grej att när de spelade en låt som heter Pain Song, så började ett fan bandet eller crew köra Wall of Death och bara kuta över folk liksom. Och sen gjorde de en låt som heter Wall of Death, som handlar om hur man ska göra en Wall of Death. Ja, ett fan. Så de släppte ju en platta till den, alltså, som heter Back with a Bong. Och är lite, alltså, jag vet inte fan, det är inte riktigt städa låt alltså, men för att tänka på att den här är från 86 liksom. Och låten heter ju Panty Raid, som de dessutom har gjort en video på. Inte så bra. Men på den här tiden så var ju Panty Raid, det var ju liksom inte ett sexualbrott, utan det här var ju någonting kul, alltså någonting som man kunde göra för att skapa lite uppstämning liksom. Och det, ja, men det känns ju som en liksom sån riktig, det är liksom en college företeelse liksom, National Lampoon films pry liksom, att man springer in i tjejernas dorm room och snor trosor liksom. Och då föreställer jag mig liksom, här sitter Murphy's Law som är typ alltså mer eller mindre gatubarn och drömmer om det härliga college-livet liksom, när man kan ha sån här sköna hobbies liksom. Och det känns jävligt också inspirerat av att Beastie Boys, som också är liksom gammalt New Hardcore-band, de hade ju också den Fight for Your Rights to Party, alltså hela den viben som Murphy's Law också liksom körde på. Och sen och de har också en jävligt bra låt som heter Cavity Creeps, som handlar om tandtroll. Det är också bara så skönt tema. Murphy's Law blev ju sen jävligt stora av någon jävla anledning. De spelades på M2E, gjorde stora gigs. Och de hamnade liksom i den här vågen som även Gangrene var, att de var någon sån här arena-skateband. Liksom fan, Jimmy uppträdde ju alltid med skateknäskydd. Varför vet jag inte riktigt. Men på den tredje plattan sen, som de gjorde Best of Times, så hamnar de i, alltså de var snudd på mainstream liksom, och började få jävligt mycket kritik från folk som inte fattar den här skinhead-grejen. För de har ju låtar om skins, kallar sig själva för skinheads liksom, på alla deras plattor. Med Skinhead Rebel och den jävligt roliga låten Secret Agent Skin. Så då på tredje platsen så var de liksom tvungna att överkompensera sig. Så körde de i cover på den här, vad heter den? Ebony and Ivory, gamla Beatles-låten. Och även en James Brown cover. För att liksom då make a point att de inte var nazis, utan att det här var någon annan. Och Jimmy har ju själv gått ut och sagt att han är republikan. Jag vet inte fan. Vi snackar ju om det, om republikansk hardcore punk. Men de har ju den låten Rad Republican. I'm a Rad Republican and I gladly signed the draft again. Svårt att röna hur vidare det är seriöst eller inte då. Sen en liten side note som jag såg att, om ni har spelat Liberty City, GTA-spelet. Där finns det tydligen en radiokanal som heter Liberty City Hardcore, där Jim Gestapo är host.
Jag har spelat den, nu när du säger det så är det ju så, ja.
Sköter mellansnacket där och presenterar låtar. Ja, nej, men fan, Murphys låt kan jag fan rekommendera. Underskattat, överskattat band faktiskt. Eller inte så dåligt som man skulle vilja tro.
Det är lite som du säger, man måste ju vara i ett visst mode för att det ska flyga.
Ja, det är sant, det är sant. Mycket humörsbaserat.
Känns som att det skulle kunna vara bra bilåkarmusik.
Ja, men precis, fördriva tid. Och det är många band, alltså det är antingen band som sjunger om att supa, eller också är det band som sjunger om att vara straight edge. Det är ganska två stora vattendelar här. Någon som har något bra straight edge parodiband?
Ja, fan, finns det där? Jag satt och googlade lite sånt här och jag vet inte hur seriösa de här är. Det är de inte, men om de är ett seriöst straight edge parodiband. International Superheroes of Hardcore.
Ja, jag har fan aldrig hört dem.
Fast är det New Found Glory?
Ja, det är hela New Found Glory, tror jag till och med. Som bara, när de spelar in sin platta Coming Home, tror jag var. Så hade de typ tid över i studion och bara gjorde massa låtar. Där då sångaren har artistnamnet Captain Straight Edge. Och ja, de sjunger lite såna här roliga grejer. Scream och Gotta Go och eBay Revenge. Och ja, bara massa såna här gamla. Och då har de ju snott den Agnostic Front-grejen och till intro till den från...
Mäktigt. Men de här har släppt på Bridge 9. Jag har sett massa fula tecknade omslag.
Ja, exakt. Ja, men det blev nog en sån riktig grej. Och jag läste någonstans att de åkte även över till Australien och ersatte Sum 41 på någon festival. Bara så här,
all right.
Ja, bara för att det är de medlemmarna typ. De gjorde nog ganska begränsat med spelningar, men... Nej. Alltså, nej, men väldigt, väldigt lite roligt liksom.
Det är det som är med humor och musik. Har man hört det en gång så är det ju, tappar det sin jävla poäng. Ja, det är ett skämt, det är inte kul.
Ja, men det är lite som radioreklam och radioteater liksom. Det är svårt att få igen det på det mediet.
Ja.
Jag vill gärna ha det visuellt.
Ja, ja, Robin?
Jag vill hävda att det bästa parodi-straightedge-bandet är Shark X Punch. Det kallas för Dino Core. De har deras enda demo heter väl Dino Core, tror jag. De har ju en låt som heter Living La Vida Straight Edge, som är, den är fan hård alltså. Men det är mer beatdown hardcore liksom. Så kan man kolla in.
We will. Ett band som var jävligt snabba på bollen med att köra Youth Crew Straight Edge parodi var ju Crucial Youth. Jag tänker att Youth Crew uppfanns ju av Youth of Today 85 när de släppte första sjuan. Och redan 86 så hade Crucial Youth slängt ihop en 10-låtars kassett. Som var satir mot den alltså lätt överpräktiga Youth Crew-scenen. Och vad som är, alltså, som är fan ganska jävla kul med Crucial Youth är att de börjar lägga till saker till Straight Edge. De börjar med låten Four Rules. Men sen det eskalerar och spårar ut ganska snabbt. Så sen kommer det en låt om att borsta tänderna. Positiv Dental Outlook. Låta dem att inte svära. Låta dem att inte gå mot rött. Cross on green for a positive scene. Spola tillbaka hyrvideos. Be kind, rewind. Passa tider. Don't be late. Och de har, i refrängen också sjunger don't be late and for God's sakes don't masturbate. Sen är det ju låtar mot mot koffein som de på live 7 pratar om som den värsta drogen av alla.
Live 7
på ett par nyband. Ja, de har ju släppt bra med grejer.
Att man inte får dricka koffein om man är straight.
Ja.
Är det här det kommer?
Förmodligen. Och sen har de ju en låt som inte skräpa ner. Putting litter back in its place. De har ju mycket roliga grejer. Och det som jag tycker är extra fjäder i hatten är att till skivan då, The Posse Machine, så kommer det med ett litet fanzine eller typ en serietidning där de illustrerar alla de här nya reglerna i Straight Edge då, med små seriestrippar och texthäfter då såklart. Så liksom hur alltså där lagts ner så jävla mycket energi på att bara ploja.
Det var ju sjukt välgjort.
Ja, verkligen. Och det känns ju som att det är så här, liksom någon sorts snudd på att det är så här, riktiga grejer som så här, samhällsinformation liksom. Om att man inte ska hoppa över och dricka mjölk liksom på lunchen. Såna här grejer som de sjöng om. Men Posse Machine-omslaget rippades av bandet Dare to Defy, som tog samma omslag och ritade om lite till sin första sjua då, som hette Steamrolling Neo-Nazis in the 90s. Och omslaget är då och i original då, ett riktigt positivt straight edge gäng som sitter på en ångvält och kör över krustpunkare.
Får jag upprepa vad jag säger nu som jag sitter vid mick, men vad menas med steamrolling Nazis? Är det att köra över dem med ångvält?
Det, de åker på en ångvält och kör över Nazis. Jag tror det går in. Och The Crusher Youth fick ju ett tvåsiders reportage i punkmagasinet Maximum Rock'n'Roll. Och det var inte alla som då fattade att det här var ett skämt. Så Maximum Rock'n'Roll fick ju många arga insändare på de här insändarsidorna. Så det var ju... Så Maximum Rock'n'Roll är ju sjukt... De är sjukt PK. Och det var ju mycket liksom så att folk skrev in och tjallade på band. Typ, nu har vi minsann sett Dickies käka på McDonalds. Sådana där grejer. Så folk var ju tokiga när Maximum Rock'n'Roll på bästa plats liksom gav promotade band som uppenbarligen var fascistiska och hade så här sjuka regler för sig, minsann, och så här misstänkt kristna värderingar.
Misstänkt kristna.
Ja, i alla fall hyggliga låtar om man är på humör, men det är ju framförallt för liksom titlar och själva tankeverksamheten bakom, tycker jag. Crucial Youth är ett bra band.
Jag gillar ju när de ändå lagt ner lite tid på det. Ändå bara, du vet, jag skulle kunna skriva en skämttext över en Black Flag-låt på 5 minuter.
Ja, men
det blir inte så kul, men
nej.
Det här är ändå precis lite effort.
Och det är inte så många band som, alltså, jag har sagt, det är lätt att göra en sjua, men som ändå gör så, Crucial Youth har säkert 5, 6, 7, 8 olika släpp i sin katalog. Så, ja, vet du vad. Ett annat band från västkusten som kör lite på samma grej var ju Grudge med sjuan Project X, EX. Men där det istället handlar det om att man skulle supa. Och det här släpptes i hemlighet av Nemesis Records under Gism Records. Och det var liksom en diss och ett sätt att driva med Revelation-banden. Och då ett bandnamn bara som jag snappade upp som jag tyckte var kul, det var ju Keg Ahead och Slammy. Och de kallar ju sin genre för Garbage. Ja, och sen har vi Good Clean Fun då, som vi snackade om. Och de gjorde ju typ vad Crusher Youth gjorde 10 år tidigare. Alltså såhär positive hardcore to the extreme liksom.
Även även MySpace song som slog utöver hardcore scenen skulle jag säga.
Ja, jag vet inte, alltså, jag hoppade av den steamrollen ganska tidigt. Okej. Men videon har jag ju sett i alla fall. Förklara Robin, du som vet.
Nej, men MySpace song var ju någon slags vad ska man säga, en ballad eller en så här catchy college akustisk låt liksom, ungefär ja, lite, jag vet inte, man får ju lite liksom, det är lite spex, alltså det är deras vanliga spex-vibbar, men den är ju väldigt allsångsvänlig liksom.
Men kändes det som att Gulklin fan ville bredda sig upp och inte bara parodera hardcore för att det var för smalt, de ville ha en liksom kunna...
Ja, och sen som allt med dem så var det nog bara en tillfällighet att den slog liksom. Det var säkert inte meningen att den skulle liksom hamna på MTV direkt, men det blev ju någon slags grej där.
För jag vet inte, kan ju bara vara jag som upplevde det, men det kändes ju så att alltså Gulklin fan var ju huge i Sverige i alla fall.
Ja, allt är relativt, men alltså de drog ju mycket folk för att vara ett hardcoreband i Sverige.
Ja, men jag skulle säga att det var största aktiva hardcorebandet ett tag.
Fan, det låter så jävla fel att säga det på något sätt, men jag kan inte säga att du har fel heller. Jag tänker mer att det hade mycket med att göra med att de spelade ju jävligt mycket hela tiden. Alltså det var ju ändå fritidsgård i Karlstad och,
ja,
och liksom, det var inga stora ställen de spelade. De spelade ju ändå punkställen liksom.
Nej, det är sant. Men jag tänker liksom som att de var stora och jävligt uppskattade och jävligt kreddiga. Att det var liksom ett förvisso ganska smalt band, men att i den hardcore-scenen Så var de liksom jävligt, jävligt stora.
Alltså jag tror också att de var ett väldigt uppskattat band. För de var väldigt, alltså mycket i och med att de är lätta att göra med. De var ett roligt band på det sättet. Deras spelningar var ju ändå kul för att det var mycket folk som sjöng med. Och det var liksom bra drag. Och jag vet inte, jag tror att själva upplevelsen av att ha Gulklin fan hos sig som arrangör och stad, det tror jag blev mer än att de var ett bra band. Sådär, och sen, men ja, alltså jag tror att det var mycket folk som lyssnade på dem någonstans där. Det var också tid, det här måste vara tid 2000, sent 90 kanske till och med.
Ja, alltså de släppte två sjuor som jag tycker är det som gjorde det här bandet typ. Och det är ju Shopping for a Crew och sen Who Shares Wins. Och de är ju båda från 98.
Men är det bara spex verkligen? Är det inte lite glimten i ögat hardcore bara?
Alltså, ja, men jag kollar på omslaget på Who Shares Wins. Det är liksom en direkt rip-off på en av dåtidens mest omtalade skivor. Och det var ju liksom Path of Resistance, Who Dares Wins. Fast istället för ett galet straight edge crew från Syracuse så har de ställt upp sina gosedjur på en trappa med bandanas.
Ja, maskerade gosedjur. Och,
det är ju ändå någonting.
Och istället för att det är någon som sitter och tatuerar ett X på handen på baksidan så är det någon som sitter och tatuerar in en smiley. Och sådär. Och det är ju bra låtar också.
Ja, exakt. Det levereras ju med bra låtar, men det är klart att det var spex.
Ja,
men det var ju välgjort. Och det är därför vi sitter och garvar åt det än idag. Vi hade ju inte garvat åt om vi inte hade hållt, så att säga.
Nej, för det skulle jag vilja säga, gör det ändå. Alltså den Shopping for a Crew-skivan är en bra platta.
Ja, exakt. Båda de här skivorna kom med på en LP sen som hette Saving the Scene.
On the Street, Saving the Scene from the Forces of Evil eller något sånt där, va?
Som också kom i fyra olika omslag.
Ja. Jag satt och funderade på det idag, att jag har tänkt varje gång jag ser ett av de omslagen, bara fan, det vore kul att ha alla de här fyra omslagen. För det är väl ett black metal omslag, ett krustomslag, ett youth crew omslag och sen
ett, är det ett emo-omslag, va? Också, ja.
Och så jag tror att jag kommer fram att jag har ingen av dem, fast jag har sett alla. Och jag tänker varenda gång, bara fan, jag undrar om det är den här jag har. Och så köper jag ingen.
Jag har krust, nej, jag har black metal omslaget och det vanliga hardcore omslaget. Men jag ska nog inte jaga ner alla. Det är inte prio i alla fall. Men de liksom drev ju jäck ofta med mot så här, liksom tough guys, liksom, you're a big tough guy and your dance moves are great, strong as an ox, dumber than slate. Och sen mot militanter liksom där med de av Path Resistance och där. Och sen gjorde de även en som är deras bästa låt egentligen när de driver med Hardline. Det är ju In Defense of All Life. Så det är väl på beatet på Firestorm när de typ rappar om att han mördar sin familj vid frukostbordet för att de inte är veganer liksom. Allt för kampen. Så den är ju fan bra på riktigt, ska jag väl säga.
Ja, men de gjorde ju massa såna här kul grejer. De släppte ju en Picture 7 där sången Issa sitter uppklädd som Prince. De har rippat Prince-omslaget och så gör de även cover på Purple Rain, va? Och,
ja,
och sen,
precis.
Och så tror jag B-sidan är det Victory Records Suck.
Ja.
Där då är någon disslåt till Tony Bramo. Efter han har försökt signat dem eller något sånt där.
Fast jag hörde så ville de släppa den där sjuan på Victory. Alltså, de gjorde den för att Alba, det här, vi ska göra Victory Records Sucks 7 och den ska vi släppa på Victory. Så att han var så jävla sugen på liksom, Guggen fan gick ju uppenbarligen ganska bra vid det här laget. Men det är också jävligt rolig text på den låten liksom, när de sjunger så här: back in the day when the old bands would play old school. Så att de, ja du vet, att de, ja, fan, vi gick barfota i uppförsbacke både hem och till spelningen och det snöade alltid och ja, det var bättre då nu. Ja, vet du fan, det är kul i alla fall. Men jag såg nu att de har gjort skitmycket grejer. Det är MySpace-song, då hade jag tappat kollen direkt och de har ju gjort säkert 3 plattor efter de man känner till.
Ja, efter, alltså den sista som jag kommer ihåg är Straight Outta Hardcore.
Ja,
och det var nog den när vi var och då såg dem senast där i Norrköping och Karlstad på samma turné.
Vad jävla udda spelställen också.
Ja, men det var ju så här, som sagt, en fritidsgård heter Hultsberg utanför Karlstad typ.
Ja.
Och sen så spelar de spelar på det som heter Kulturkammaren, tror jag det heter, i Norrköping. I den lilla kaféet där också.
Fuck, jävla superminne
du har. Ja, jag har ju varit på båda ställena efteråt okay. också.
Ja, har vi något mer på Guggen fan?
Nej, man kan säga att de lyckades ju med det som Homegrown inte lyckades med. Det vill säga ta det lite mer mainstream och behålla värdigheten.
en liten kul anekdot är att basisten Mike Fight, som även hade Fight Records, ja. Han har ju gått och blivit någon sorts mediamogul nu, så han är ju manager åt typ Refused och We Came As Romans och Off Mice and Men, tror jag, och typ så här liksom, alltså stora metalcore-akter i USA, så han driver ju Outer Loop Management, okay. tror jag heter nu. Så han, nu är han ju värsta big business snubben.
Ja, men det
är,
säg, alla har ju hardcore bakgrund, ja, alla som jobbar i musikbranschen.
Ja, så jag träffar ju honom när vi gjorde Refused turnén för, ja, det är ju några år sedan. Gick vi och kollade på hockey och han ihop. Så nej, det är som sagt, det är så jävla liten värld.
Men var han schysst då, eller?
Ja, alltså super down to earth snubbe uh-huh. liksom. Bara, ja, hur, ja, men som sagt, alltså, de flesta från hardcore-scenen är ju typ det också. Uh-huh.
Nej, för jag tänkte, jag skulle intervjua dem till fanzine som jag hade på den tiden. Då uh-huh. kommer jag ihåg att de var jävligt snarstuckna.
Ja, men var de inte i all sin oseriositet, var de inte sjukt PK och sådär också? Alltså att de var jävligt medvetna och, alltså jag, nu när du säger det så har jag något sånt där minne av också, att man hade en liten sån Viktig Petter-stämpel på dem.
Ja, fan, det krockar ju ganska, om man nu ska vara så här gravallvarlig så kanske man inte ska ha ett sånt plojband, men det kanske var bästa sättet att loba in Vegan Straight Edge liksom.
Men var det inte så att de tyckte det där, fast i texterna skruvade de upp det lite? Du vet, de gillade inte så macho hardcore.
Nej, precis.
Ja, så var det ju förmodligen också.
Ja, det var garanterat. De kom ju från DC liksom, som alltid. Alltså, det är ju en sjukt politisk scen. Alltså, det är ju Amerikas svar på Umeå liksom. Eller tvärtom. Så att det är klart att de kom ifrån, från säkert den PK-traditionen som DC-scenen har. Jag vet fan, jag blev lite besviken för man trodde att det skulle vara liksom som vad fan från stand-up-föreställning när man skulle ställa sådana dumma frågor liksom, men nej, det är lite...
Okay.
Ja, och på andra sidan så har vi då banden som kör med, vad ska jag säga, inte okej humor. Det första jag kommer att tänka på var ju MOD. Och det är ju fortsättningen på SOD. Crossover Thrash bandet. Första plattan, MOD, heter ju MOD for USA. Och det var gamla SOD-låtar som inte blev inspelade bara. Och det är ju så jävla rasistiska grejer. Och det är sånt som typ fan knappt är lagligt att släppa på skiva, som ändå har kommit ut och folk diggar det på något vänster.
Men klärar det här ändå in under spex?
Ja, men det gör ju det. För liksom när SOD sjöng liksom Speak English or Die, då var det väl typ bara rasism. Men nu har de ju liksom, ja, men låtar, en låt som heter AIDS. Det är Anal Inflicted Death Sentence. Och det går ju liksom typ... That's what you get for having a penis up your ass. Typ sådana grejer. Så det är ju klart spex. Men det är också så sjukt att det är ju ändå...
Ja, du ser. Istället, det är okej.
Vi tar ju naturligtvis avstånd så här. Så det är klart att, man får skratta. Vissa grejer som också är helt sjuka, som de till och med har fått backa ifrån. Och det är första låten på plattan som heter Aren't You Hungry, som handlar typ om det var typ svältkatastrofer runt om i världen och hur då gjordes så här, du vet, World Aid-galer och sånt. Och det är också
Det gillar de inte.
Nej, inte SOD, det är ju typ major label släpp.
Ja, alltså det var ju Anthrax medlemmar och ja, Billy Milano som sjöng liksom, så det är ju folk.
Ja, han är
ju
jävligt ansedd.
Ja, skitskap. Det är så Scott Ian från Anthrax och lite andra folk. Men det är ju N-words och liksom ja, det är ju inte så jävla trevliga texter. Alltså hur man ens kunde göra det 1988 eller vad fan det var, utan att hamna, alltså fan att Megaforce kunde släppa plattan. Det är ju jävligt märkligt. Och sen har vi då kanske ett av de mest kontroversiella banden, One Life Crew, som ändå måste jag säga var väl ett seriöst band, men som kanske
blev pro the wall.
Ja, men som var pro the wall hela tiden, fast som sen fick liksom säga att ja, men det här var ju mest, det kändes ju som det. Men bandet som tog över när One Life la av var ju Pit Boss 2000. Släppte en platta som heter Everyone's a Winner.
Är det inte en bild på typ Paralympics eller något?
Ja, men typ. Och där kör de ju lite av dem. De fortsätter på det spåret som den sista One Life Crew-plattan American Justice hade. Det var lite radioteater, det var mer uppenbart skämt. Och lite av de låtarna som var med på den är också med på första Pit Boss-plattan. Du, jag vet inte fan, jag har inga av de där plattorna. Och det här var också den sista skivan som jag lyssnar på. Så jag har lite dålig koll. Men det som de gjorde som jag tyckte var ganska kul, det var ju att de var jävligt snabba på att dissa andra band i scenen på ett humoristiskt sätt. Till exempel låten Texas is the reason emo kids suck. Och de har ju den Mike Skis voice sucks som vi har pratat om.
Och den sången är Bane.
Ja, men precis. De har ju massa såna här och
jag får med att den textraden var rätt rolig. Hur gick den?
Let's keep it simple, let's keep it plain. No one is as ugly as a single pain. Och de har också några textrad som jag tror det är låten DIY are you so gay. I couldn't care less about your distro. The only 7-inch I care about is my cock.
Självmedveten då.
Ja, men sångaren John Tool gick ju vidare och blev stand-uppare. Och kör väl på samma, ja, men typ ganska uttalat kvinnofientliga stand-up-skämt istället. Och andra Pit Boss-plattan är ju svårt kvinnofientlig. Den heter Told Her Twice och visar en knytnäve som slår typ frugan på käften. Och har ju även låtar som Girls Can't Be Straight Edge. Vet inte riktigt hur de motiverar det. Ja, jag vet inte fan. Jävligt. Alltså det känns som att någonstans är det här, det är fortfarande jävligt för mycket. Men det är fortfarande nästan så realistiskt att det blir så obehagligt.
Du missar ju en sak innan Told Her Twice-releasen. Vad tror du det kan vara?
Ja, jag vet inte.
Något som alla de här banden gör.
trots att de egentligen antingen är ploj eller inte borde överhuvudtaget. Live in Cleveland har de ju släppt en skiva som heter också.
All right.
En liveplatta alltså.
Men det är lite som du sa, man fattar ju att det är på något sätt ett skämt, men man tror ju också att det är ju ändå inte allvar, men det kommer från
precis, typ med den historien de har, så blir man ju ändå lite suspekt mot att okej, det här vad ni tycker nu, men nu gör ni det under en skämt banner liksom, för att det ska typ vara okej att skriva samma grej som ni skrev i bandet innan. Så man blir ju lite så här. Sen kan jag ju tycka att vissa saker är roligt formulerade och liksom så där, även om det är otroligt mycket smaklösa saker också.
Jo men så är det, alltså, vissa poäng är, alltså det är ju kul som det är, men det blir så jävla osmakligt. Då är det liksom när det görs till exempel som Onkel Konkel, när det bara, du vet, när det är så jävla over the top, då tar det liksom udden av det hela. Då kan man säga exakt vad som helst, eller necro liksom. Men när det blir så här,
det är deras sanning.
Ja men exakt, det här är ju någons sanning. Det här är inte det är för nära sanningen för att det ska bli kul, även om de får till något roligt rim liksom. Men jag såg även att Pitbulls nu 2017 hade släppt en radio-edit på en av sina låtar, där alla curse words var utpipade, så det var bara ett enda långt pipande.
Så man ska få lite schysst.
Ja, jag vet inte, det är jävligt skönt, för det går inte att lyssna på. Men de har ändå suttit och gjort det, så det är någon sorts livstecken i alla fall. Och tydligen så har de ändrat om stilen lite och blivit något sorts trash metalband. Och,
vänta lite, spelar de fortfarande?
Ish, tror jag. De har ju släppt massa skivor som man aldrig har sett, som är mer thrash metal. Jättekonstiga omslag. Och de har även backat på att de har typ, nu har vi inte så här provocerande texter, utan nu ska vi vara med seriöst band. Ja, sen har vi en ytterligare grej som i vissa fall också faller inom under icke okej att skämta om, men det är ju alla dessa gayband. Vi har Black Fag, vi har Gayrilla Biscuits, Youth of to Gay, och i vissa mån alltså andra band också, som till exempel Fruit Punch, Nazi gaybandet Pink Panzer, Limp Wrist, vissa anseenden, och men även bandet grundarna av den så kallade gaycore-scenen, Panzer Division, som började som ett, alltså, och fortfarande är ett spexband. De hade ju Smells Like, fan vad var det? Smells Like Queer Spirit, Nirvana cover, och sen I Wanna Be Your Homo Present på baksidan på första sjuan.
Nine Inch Nails EP.
Ja, men precis. Och de kör ju fortfarande, liksom, de släppte ju en platta för inte alls så länge sedan. Fan heter den, typ 20 years of dick eller någonting. Sjunger de bara att, du vet, jag åkte runt och tagit kuk i 20 år så här. Men de gör det ju liksom på, alltså de driver med sin, med, de är bandet är ju gay och driver med gaykulturen.
Ja, det känns ju mer åt onkelhållet än åt...
Nej, men det är inte där, tror jag inte.
Nej, men på det du beskriver så låter det rätt harmlöst.
Nej, men det är väl som du säger, det är actual gay som skämtar om sig själva.
Ja, men det är också, det är liksom...
Jo, men det är ju inte nedvärderande eller liksom...
Nej, men det är inte så over the top. Nu Nej. Kanske jag tog några liksom, lite extrema exempel, men alltså, fan, det är ju ett liksom ett Lookout Records band, men de har väl i alla fall en aura av spex. Även om alltså, de har ju släppt, fan, det är lätt att Panzer Division har släppt 10 fullängdare. Så folk alltså diggar ju för musiken liksom. Det är ju ett seriöst band också.
Ja, det är ju ganska bra. Det är ju så här.
Ja, men vissa är ju så
lo-fi punk eller vad man ska kalla det.
Vissa grejer är någon som har lyssnat på alla de här Youth of to Gay och det där.
Det är ju, alltså det är ju lite såna här grejer är ju sånt som går ganska snabbt förbi en. Man kollar upp det och lyssnar på det en gång. Och det är ju inget man går tillbaka till och lyssnar på. Man har väl hört de här... Är det Gayrilla Biscuits som har gjort den här No Homosexual Surrender? Och ja, men lite mer alltså såna de har gjort liksom Youth Crew gamla låtar.
Ja, oh, exakt.
Och skrivit om texterna. Ja, skrivit om texterna.
Ja, jag vet fan. Jag har inte lyssnat på dem själv, men det var ganska roliga bandnamn i alla fall. Det var ju Gay Capo, Gay Bees, Dan Homo Mahoney och bästa Mike Fudge. Men det är ju också så att ja, det alltså det känns ju lite som att sparka neråt. Men det finns ju andra exempel, typ de här Black Flag. Och det var ju bara ett gäng gays som körde Black Flag-låtar rakt av. Det var inte ens bytta texter. Så det var bara, men typ, vi är ett gäng som tolkar Black Flag-låtar. Sen gör vi jävligt bra merch liksom med Black Flag-loggan i regnbågsfärger. Sen ett annat band som är ganska kul, det är ju U-Driver som kör Screwdriver covers på judetema. Så Boots and Bagels och såna grejer. Ja, har vi något mer?
Men om vi är inne på just det här temat då, när man skojar om något som inte är okej då. Vad klassar vi in ett band som Final Solution då? Alltså det är väl, antar jag, gjort på med spex uppsåt, men är det roligt?
Final Solution, det var alltså No Warnings Nazi.
Ja, Nazi-demot som de spelade in när de var i studion och hade tid över typ väl.
Men, ja, var inte det med, du vet, som ett skämt fast, och så har det kommit ut på något sätt?
Ja, det var väl kanske liksom inte riktigt meningen och att det skulle bli ett spex.
Nej, och frågan är vad som är värst då, att liksom såna tendenser flödar under radarn, eller att man att man går ut med det som ett skämt liksom, alltså.
Ja, att man kunde gått ut och sagt att fan, nu gör vi en rolig grej.
Inte för att det är så roligt.
Nej, exakt, nej, alltså. jag vet inte, jag tror att oavsett det temat de valde att göra det på, så skulle de inte kunna komma undan med det liksom. Så att det faller väl in där. Ja,
men det är ju en jävligt speciell grej det där med Final Solution demot.
Det är ganska olyckligt för dem att det kommer ut.
Ja, men verkligen. Och jag för mig att jag har läst en hel artikel om just det där på typ, ja, någon sajt.
Hard Times.
Ja, ja, exakt. Nej, men alltså just hur den kom till och så vidare. Och att det cirkulerade länge. Eller om det var du som snackade om det, Danne, att de där banden cirkulerade länge, men man inte riktigt visste vad det var. Och sen kom det ut till slut.
Ja, jag tror det var någon lyssnare som tipsade oss om det när vi nämnde det i podden. För jag är osäker på om jag har hört det. Men är det många låtar eller en låt?
Ja, jag kan få inte svara på, men jag vill
för
säga,
en låt skulle man kunna freestyla upp. Men är det någon, ja, som sitter och skriver en nazirock?
Alltså jag vill ju
LP,
säga att det är, så här, är två, tre låtar, ja. Men ja. Och jag kan tänka mig att det där är en krydda av ett skämt och en kombination då av att de har haft tid och tillgång till en studio.
Ja, exakt.
Och så dyker det upp på nätet sen, och vilket det kanske inte var riktigt var meningen.
Men jag ska dra ett band som jag i alla fall tycker är jävligt bra trots spexiga texter. Det är ju Slumlords. Lite av ett all-star band från Baltimore med folk från Stout. Vi har Dom som har A389 Records och som numera spelar med Integrity, och Jeff Perlin från Breakdown. Och bandet låter väl typ som Breakdown också. Kom ju, det var ju tidigt 2000-tal, släppte demo 2003 med låtar som även är med på plattan, som börjar väl lite som att de kör liksom lite mer sarkastiska låtar om Redneck Hicks och Trust von Oi Boy och såna grejer. Men ja, du ser, det är svinkul. Och alltså det är så jävla genialiskt också. Plattan avslutas ju, då kör de ju cover på Foreskins den här Chaos-låten med den sköna gitarrslingan, och så börjar jag, but do you remember 1969? Nope.
Det är de som har involuntary skinnade också.
Ja, precis.
Som handlar om att bli flint.
Ja. Ja, precis. De släppte ju 2 sjuor sedan som är typ deras 2 bästa låtar, och det är ju Drunk at the Youth of Today Reunion, självförklarande låt, och sen Involuntary Skinhead. Nej, så riktigt bra. Och de här sjuorna, de var med på den andra LP:n som kom, som heter On the Strength, eller Strength, jag vet inte vad det är. Men den plattan släpptes i alla fall av väldigt ansedda Locking Out Records. Trots att det var ett totalt plojband, men visserligen bra låtar, så ja, vi släppa LP på Locking Out, ganska stort. Sen gjorde de även på bra merch på den Instead skivomslaget som vi har pratat om, när det är tre små grabbar som håller varandra om axeln. Och då har de ju bara bytt ut mittenkillen mot Michael Jackson, och så står det Slumber Party at Jackos.
Ja, det är väl även en låt på skivan också, tror jag.
Ja, jag trodde till och med att det var en platta, men
ja, det kanske
nej, det är inte.
Det kanske stämmer.
Ja, i alla fall, bra spexkodband. Det blandar ju så bra låtar med roliga texter.
Det är många av de här spexbanden som är lite äldre här, men jag vill ändå nämna ett ganska nytt band som heter Chewed Up, som är någon slags terror ripoff. De har en låt som heter Bite the Curb, I'm from the suburbs but I'll still punch your face in. Lite sådana där sköna grejer. Loggan är rätt rolig också. Det är de här klassiska college straight edge fonten med de här gröna liksom. Ja, oh, ni ser ju här.
Lagerkrans.
Ja, exakt. Ja, det kan man kolla in. Finns väl, jag tror det finns en platta på YouTube.
Och något annat som också kändes jävligt bra som vi bollar lite här framåt. Det var ju Ezekiel 24.
Ja, det var ju kul.
Och dessutom jävligt bra.
Ja, jag har aldrig lyssnat på det.
Jag tyckte det lät svinfett. Exakt
som tidigare Hatebreed.
Ja, det var väl svinbra. Och bandet var ju då Amish Hardcore. Och jag kan inte hitta det fysiska släppet. Inte ens på Discogs. Jag tror aldrig har talat om dem. Det dök ju upp i den här artikeln som No Echo gjorde om Parody Hardcore. Men det var ju jävligt fett, för att det verkar finnas en jävligt fet booklet till det där släppet, där de liksom underbygger sin Amish hardcore-stil.
De hade ju varit på någon festival utklädda till sådana där också.
Ja, och så med låtar om att man inte ska fotografera och ja, jag vill säga, alla deras sköna levnadsregler. Till bra, alltså det var ju East Coast tough guy alla Hatebreed
stuk. Lite där med att de hade gjort en jävligt grundligt skämt. Ja. Det var inte bara att de slängde ihop något spexigt lite fort.
Tänkte igenom det.
Ja, men exakt.
Ja, ska det bli...
Jag hade en kortis bara. Du nämnde temaband tidigare. Typ som Scurvy som bara kör om pirater. Och jag hade ju en egen favorit i Knucklepuck. Bara kör låtar om hockeyfilmerna Mighty Ducks. där det typ bara är citat från de filmerna. Så det tycker jag är jävligt mäktigt. Men det är ju för att filmerna ligger med varmt i hjärtat också. Och inte att förväxla med... Det finns någon poppunkband som heter Knucklepuck nu också.
Det är inte samma.
Så. Nej, jag tror inte att det är samma i alla fall.
De är rätt stora.
Ja, och de särskriver ju namnet Knucklepuck. Ja, och de här tror jag kör Knucklepuck i ett ord.
Vad fan betyder det?
Alltså, det är ju från filmen. Och det är ju att han skjuter något skott där pucken wobblar helt otagbart. De är sjukt mäktiga filmer. Kolla in dem om ni inte är sugna på att se bandet. Eller gör både och helst. Men har ni något annat sånt där temaband som bara gick bananas på något speciellt?
Det är inte riktigt min genre där alltså.
Nej, jag trodde ju, alltså, jag tar ju hardcore på blodigt allvar. Men det visade sig att man hade ju så jävla mycket såna där grejer.
Många lik i garderoben.
Men jag tycker ju de U-Driver var ganska kul.
Du gillar väl de som... Vad fan heter de? Sportlov, heter de det?
Mm.
Det är väl spex av...
Av Guds nåde.
Black metal känns inte som något man spexar till egentligen.
Nej.
Men de är väl fan alltså, creddiga typ.
Det får man ju ge. Mycket black metal band har ju... Alltså det är ju temaplattor som är helt obegripliga. Liksom. Vi sjunger bara om den här delen av Tolkiens universum. Liksom. Jaha. Det finns ju mycket sånt där. Men det är ju ändå på blodigt allvar. Det är ju liksom inte spex så.
Inget jävla skämt.
Är inte du ganska inne på det här svensk trallpunkt?
Fast det är ju bara spex. Det kan jag ju inte förneka. Men där är det ju alltså räsebajs. Du hör ju bara på namnen. Det är ju liksom oseriöst från början. Men det är ju skitbra i mångt och mycket.
Men känns det som att svensk trallpunk är politisk? Är det så spexiga texter?
Ja, men det är väl alltså...
Ja, jag är helt lost.
Ja, men både ja och nej. Alltså Hans och Greta... Jag vet inte om du har tolkat Sibylla-texten som någonting annat än att de står i en krogkö och går och handlar... fyller käksen efteråt.
Oh, nej,
men det kanske är djupare än så, men det är mer än så har inte jag tänkt. Men det är klart, vissa grejer tror jag absolut är så. Alltså radioaktiva räkare är ju svinmycket sådana grejer. Och Karta 77 har ju jättemycket politiskt också. Så att det finns väl lite både och.
Vad har du några plojlåtar eller?
De två banden.
Ja, det är bara namnen.
Ja, radioaktiva räkare tror jag inte direkt sådär. Karta 77 har jag lyssnat för lite på. Så det vet jag inte, men Radioaktiva räkare tror jag är ganska liksom...
Jag tror att de har spexlåtar också.
Ja, men det är ändå ganska seriöst och liksom ganska...
Men jag tror de har både och.
Möjligt, just Radioaktiva räkare vet du fan.
Hans och Greta dock, skönt att någon annan känner till dem. Klassiskt.
Och Resebajs tror jag också har. De har nog väldigt blandat.
Det känns fort att de skulle komma med seriösa låtar.
Ja, men namnet till trots.
Ja, och i Örebro så hade vi ju blodigt seriösa Path of Return. Hade ju också Satan's Leech.
Ja. Spex-metal.
Ja.
Men det var väl också en sån här... Det var ju inte spex-spex. Det var ju en del metal som de ändå gillade. Och sen så tyckte vi typ att det var spexigt för att de viskade i låten.
Ja, men det var ju totalt plojig text.
Ja. Ja, jo, men fortfarande liksom...
The darkest of fires, liksom.
Ja.
Dudes, how can a fire be dark?
Ja, jo. Ja, du har väl en poäng
i att... Men det känns ju också som att det var liksom... Ja, jag vet inte... Någon sorts att man får feeling liksom och bara, du vet,
lite mycket tid i studion.
Ja men precis, ja. Sänk garden lite och bara slappnar av.
Vi har den här feta kyrkogårdssamplingen vi gärna vill använda.
Okay, och kan inte göra den seriöst.
Ja, lägg något fett metal riff. För den låter ju jävligt mycket Göteborgs döds. Och det är ju faktiskt en jävligt fet låt.
Ja.
Som är väldigt välgjord.
Ja, that's it.
Boom.
Spexpunk.
Okej, vi kanske ska ta och runda av då. Vi tackar som fan Skogis för att du var med och
tack själva.
Pratade spex hardcore. Vad gör vi nästa gång då? Börjar det bli dags att runda av året kanske? Nej, det är lite tidigt.
Ja, vi borde klämma in ett avsnitt till innan det är krönkan, hoppas jag. Det är ju ändå 2 månader kvar.
Vi får vända oss till lyssnarna och efter förslag på eventuellt tema. Annars så får vi be om en önskelåt här då. Annars lägger jag bara in något med Hans och Greta.
Ja, fan, kör Sibylla, Hans och Greta.
Bra, då hörs vi då.
Kör! You
luften eller på din röst.